Hallå där, det här är Öznogen och ni lyssnar på Filip och Patriks podcast.
Jag vill belysa min röst, Patrik. Att jag är hes fortfarande. Ja. Att jag har levt ett slitsamt liv senaste veckan typ. Mm. Och varit sjuk. Och har blivit jättehes. Sen spelar jag in musikvideo också. Och det tänkte jag gå in på lite mer senare. Men då är det ju musikvideo. Så då behöver man inte alls tänka på, vilket man alltid borde göra, men typ så här magstöd och grejer.
Men vadå? Du lät väl ingenting? Du var väl
nej,
bara med
kom,
i bild?
Det kom ju inte låta något.
Nej, för men, du var en fågel.
Ja, exakt. Men jag är ju människa också i den musiken.
Ja, okay, ja.
Men jag skriker ju ut min frustration.
Ja, nu ramlade micken och frös mun där. Där.
I musikvideon så skriker jag ut min frustration. Och jag kan inte... Eller så här, för mig blir det pajigt att mima det.
Ja.
Alltså, även fast det inte är ljud. Så då skriker jag ju för full hals. Mm. Och jag var redan extremt hes den dagen. Och förmodligen om jag hade mått bättre och inte varit hes, så tror jag inte det hade varit någon påverkan. Men jag tror att just i det läget så är man ju extremt känslig för att skrika högt.
Ja.
Och jag vet inte riktigt hur, jag tänkte inte så mycket på magstödet, vilket gjorde att det förmodligen inte blev så mycket bättre.
Nej.
Så att hela veckan, det var ju söndags, det var ju liksom ett tag sedan nu, ett antal dagar sedan. Så sen dess har det så här successivt blivit bättre. Men ändå har jag liksom inte tagit hand om rösten sen dess heller riktigt.
Nej. Det hörs. Du låter
hörs lite. Nu, jag tycker ändå, jag har varit lite orolig för den inspelningen. För att det, jag vet inte hur, nu känns det som att det inte påverkar så mycket ändå. Men jag har varit orolig för att det, så här, det ska bli, det ska vara ohållbart liksom.
Ja.
Men nu känns det ändå så här, ja, lite sexigt liksom.
Men det tycker jag med.
Exakt.
Eller? Ja, det tycker jag.
Mm. Det är det jag satsar bra på. Mm. Jag hoppas det. För det märks ju i alla fall. Jag kan ju inte belysa det.
Det är inte så att du nu försöker att upprätthålla den här sexigheten genom att ta till tvivelaktiga metoder.
Som?
Äta krita och sådana här saker. eller skrika liksom varje morgon när du vaknar.
Egentligen
det högsta du kan.
Exakt. Egentligen så är jag inte alls hes. Jag bara ätit jättemycket krita för 5 minuter sedan.
Ja.
Och sen poddar vi. Mm. Se vad det är.
Ja. det är just nu tycker jag att det låter väldigt bra.
Ja, men jag tycker det också.
Det är resultat i alla fall.
Exakt. Krita alltså.
Ja. Alternativt primalskrik så fort man hoppar ur sängen.
Ja. Det...
Och var tionde minut.
Exakt.
Hela
då.
Ja.
Vi klipper ju alla skrik. Jag har redan skrikit 3 gånger.
Exakt.
Men de finns ju inte mer.
Nej, de har vi tagit bort.
De är borta.
Mm. Men hesheten är kvar.
Ja.
Och den är fin.
Den är fin.
Ja.
För övrigt sitter vi alltså här hos dina föräldrar, Patrik.
Det har vi väl sagt, va? Men det
jag
gör
har
vi
redan sagt. Men ja, jag tycker att det är... Alltså jag gillar det här stället. Och just att senaste gången vi spelade in här, vi har spelat in här en gång tidigare.
Ja.
Det avsnittet är förmodligen fortfarande mitt favoritavsnitt av allt vi har gjort. Och det var typ det andra i vår podd. Andra
det håller jag med om. Och jag minns att jag gick in i det avsnittet med stort tvivel. Det är ett väldigt kort avsnitt.
In i avsnittet eller när vi hade gjort det?
Framförallt innan. Efteråt så kände jag att det gick rätt bra ändå.
Ja, det är typ det enda avsnittet jag tror du har sagt det om.
Mm.
Jag beordrar alla som inte har lyssnat på det att gå in och lyssna på det. För det är alldeles för få lyssningar, tycker jag.
Är det Hagst?
Nej, det är den efter Hagst.
Inramad anusäck.
Ja, det är inramad anusäck.
Mm. Nu blir det lite navelskåderi här och vi pratar om...
Ja, men nu när går jag bredvid.
Nej, okej, ja.
Nu har vi ändå en valid point.
Mm.
Fan, alltså jag lägger in för mycket engelska ord.
Det är inte bra.
Nej.
Håll dig till swedwa.
Exakt. Men, ja. Så att det är ändå tillbaka till rötterna, känner jag. Det är lite den känslan.
Mm. Jag tycker det är jätteskönt för mig. Är det ju verkligen tillbaka till rötterna, för det här är mitt föräldrahem och jag har bott väldigt många år av mitt liv här.
Ja.
Och det här är ju hemma och det är verkligen känslan av ett riktigt hem. Det är ombonat, det är soffor och mycket blommor i fönstren och den här adventsstjärnan hänger och lyser i fönstret och någon kristallkrona i taket här och så står flygen där majestätisk och fin. Den är
du
spelat många gånger på.
Du förklarar ju typ ett palats nu.
Ja. Allt det som jag nu har sagt ryms på kanske... jag vet inte, vad kan det vara här inne? 30 kvadrat?
Ja. Det är ju klart.
Ja, men 25 då. Jag jämför med min egen lägenhet, det är lite större.
Skitsamma. Men det är väldigt kul, för allt du säger stämmer ju rakt av. Det är precis så det är.
Ja.
Och vi borde ju inte ens förklara att det är 25 kvadrat. Men tycker jag, för att det är roligare att tänka så här att det är marmor, golv och det är liksom, allt är gjort.
Vi låter lyssnaren måla upp den bild. Ja. Lyssnaren behagar.
Men en intressant fråga, har det alltid sett ut så här? Eller har ni gjort så här stora förändringar i rummet? Liksom? Eller var det ungefär mer eller mindre så här det såg ut sen du var liten bebis?
Nej, men jag har ju bara bott, vi flyttade hit när jag var, började nian.
Aha, okay.
Innan det bodde jag i Hässelby.
Okej, sen dess då?
Men sen dess har det sett ut så här, ja. Okay. Det har tillkommit möbler. Det är ju lite så här, det är klassiskt i det här hemmet. Och det har vi berört tidigare. Du har inte varit inne i vårt garage nu, men det har vi pratat om. Att det där inne
är en
katastrofe, ja. Men det är en tendens som i väldigt, väldigt mycket mindre skala återspeglas även inne i hemmet. Att det är lite för mycket möbler. Det är lite för mycket saker. Så att det blir, så här, det blir lite för trångt. Man skulle kunna lufta upp det lite grann genom att plocka bort. Men samtidigt finns det en charm i det här.
Jag gillar det.
Att det blir lite ombonat liksom.
Ja, jag gillar det alltså faktiskt.
Ja.
Det är som sagt, man skulle kunna skala ner mer. Men jag gillar det.
Ja.
Mer grejer, Patrik.
Ja, ännu mer grejer.
Köp en bokhylla åt dem.
De har ju köpt den idag.
Köp en till.
Ja.
Jag tycker att det är väldigt svårt att så här välja ämnen ibland för podden. För att jag vill komma med så här nyheter eller något, så här, något som är relevant med nutiden. Men eftersom vi kommer ut med ett avsnitt varje månad så måste man ju plocka en nyhet eller något lite udda, speciellt och kul som ingen annan plockar upp. För om vi till exempel skulle ta ett ämne som alla poddar redan har bearbetat, alla har sett klippet på YouTube 100 gånger, alltså då blir det så här, ingen orkar. Vaha, nu ska de prata om det som alla andra pratar om.
Ja.
Så att det är många gånger jag har så här flera ämnen, det här skulle jag vilja kanske säga någonting om liksom så här. Och sen så hör jag alla prata om det och då bara, men det blir ju inte av liksom.
Nej.
Men den här gången så har jag hittat en grej som bara gått igenom alla andra, vilket inte är bra på ett sätt, för då känner man att så här, då är det inte bra egentligen.
Jag tycker du får ju pröva det.
Jag tänkte det.
Det skadar inte. Det är inte kul. Är det skit så är det skit och då kan vi ta bort det.
Ja.
Eller behålla skiten, vi får se.
Och som du vet så är jag ju en fantastisk älskare av vetenskap.
Känner jag till.
Ja. Och då, nu är det alltså medicin som är ämnet. Och då har man alltså nu lyckats hitta en lösning på Downsyndrom.
Mm-hmm.
Så att det i praktiken aldrig ska kunna ske igen liksom.
Okay.
Downsyndrom är ju när två... Oh shit, hur är det? Det är när man får en extra kromosom.
Ja.
Och det är ju en, om man ska kalla det sjukdom, så kommer den ju från när vi var apor. Och för den stora skillnaden egentligen mellan människor och schimpanser till exempel, det är att de har den där extra kromosomen fast naturligt. Och i vårt fall så kan man se ganska tydligt att den här kromosomen har gått ihop på människor. Den här extra kromosomen. Men i Downsyndroms fall så är den ändå separerad. Den här extra kromosomen. Skitsamma. Avancerat. Men då har man alltså hittat en lösning då. I labb som funkar. Där man då kan sammansvetsa den här vid ett tidigt stadie. I fosterstadiet. I när barnet fortfarande inte är ett barn egentligen. Utan ett embryo i mammas mage liksom. Så att man kan ha alternativet. Självklart med tillräckligt mycket pengar. Och om några års extra forskning. Att bara så här eliminera Downsyndrom helt från samhället. Liksom.
Okej.
Okay. Moraliskt, Patrik.
Ja, ja.
Det är dit jag vill komma.
Ja, jag förstår det. Men,
ska ett barn berövas möjligheten av Downsyndrom? Det vad säger man? Det är känsligt, men ja. För då blir det ju direkt en etisk fråga.
Ja, ja, visst.
Och framförallt om man är religiös kanske. Att Gud har valt barnet att få Downsyndrom. Men då går man in som läkare. Kanske, jag vet inte om du resonerar så här. Men som läkare och bara så här. Fuck you, Gud. Nu ska han inte alls få Downsyndrom.
Mm.
Vi tänker igen bättre förutsättningar i livet. Om man räknar det som bättre. Jag vet inte. Det här är så jäkla känsligt att tassa runt. Liksom.
Ja, men alltså är det beprövat? Finns det något fall där det har lyckats just nu? Eller de har i teorin har de kommit fram till att det här borde gå?
Allt har funkat på alla nivåer utom i ett riktigt foster. Alltså i labbet och allt sånt har allt funkat. Alla stadier finns, men de har aldrig testat det i ett riktigt fall där okej, ditt barn har Downsyndrom, det är vecka nummer X och nu kör vi.
Ja.
Det har aldrig hänt än.
Men teoretiskt så borde det fungera.
Ja.
Ja. Men det finns för inget fall där prover, det har testats.
Exakt, för alla andra tester har de gjort. De har gjort det i teorin, de har gjort det i labbet i en liksom petri dish.
Ja.
Och allting, men inte i verkligheten. Jag tror att de måste fortfarande ha några godkännanden till innan man får faktiskt göra den här den är inte tillräckligt prövad, den här tekniken liksom, än. Men bara den artikeln jag såg var att så här, nu har man lyckats så att det ska kunna gå.
Mm.
Alltså alla hinder har de lyckats passera nu med den här tekniken som de använder.
Ja.
Jag vet, jag kan ju ingenting i detalj, men liksom, det var det som var själva artikeln i National Geographic som jag såg.
Mm. Jag tycker att det är bra. Jag tycker att, om möjligheten finns, kunskapen finns och det faktiskt går att genomföra på riktigt.
Om det är säkert.
Ja, varför inte? Står man där med den makten och liksom avsäger sig att göra det, då tycker jag, det tycker jag personligen skulle kännas jättekonstigt. Alltså tänk så här, någon som föds med ett medfött hjärtfel till exempel.
Ja, och
nej, men så här, om någon föds med ett, om man har makten att rätta till det där, varför inte göra det då? Det här är ju egentligen fast samma sak, fast ett steg till.
Jag tror jag kan lite för lite om Downs syndrom i skala. Jag vet liksom, lever man lika länge?
Nej, har man Downs syndrom så lever man överlag kortare liv.
Ja, jag har för mig att det är så också. Jag kan inte det exakt, men jag har för mig att jag har hört det också.
Ja.
Och då blir det också så här, då är det en hälsogrej. Mm. Att om man har hjärtfel, ja, du kommer förmodligen inte leva längre än 40. Liksom.
Mm.
Och det kanske är samma sak med Downs syndrom, vad vet jag. Och då, är det ju, då kan man ju faktiskt dra den parallellen där också.
Exakt.
Om man har makten, varför inte?
Jag tycker det, men det är så här, det är så. Precis.
Och sen så, förstås, nu till en början, nu har ju vi statliga pengar som kanske kan hugga in ganska mycket.
Mm.
Men i andra länder blir det direkt ekonomiskt. Liksom.
Ja.
Har du 3 miljoner, då kör vi.
Ja, det är så alltså.
Nej, men uppenbarligen blir det blir så.
Ja, precis.
I USA, liksom, om man inte har liksom, healthcare, då är det ju kört. Då måste man ju punga ut själv liksom, för att barnet inte ska... Så då blir det en klassfråga ännu mer. Liksom.
Ja.
Att det gäller att kunna punga ut med pengar. Liksom.
Ja.
I Sverige lär det ju lösa sig ändå.
Ja, det brukar ju vara så.
Det brukar ju vara så i Sverige.
sen kan man ju diskutera huruvida det är det man ska satsa pengarna på eller om man ska lägga det på annan forskning. Jag vet inte, men just den här aspekten med att så här, om man som troende använder som ett argument att har den här personen nu den uppsättningen kromosomer så att den kommer att födas som Downs syndrom, med ett Downs syndrom, då är det inte upp till mig att göra någonting åt det. Jag tycker det. För mig går det emot.
Okay.
Jag menar, det är som att det är som det här inshallah. Liksom. Det finns ju väldigt många... Jag var ju nere i Jordanien till exempel.
Just det.
På en resa. Och jag var där nere och hjälpte en familj bland annat att bygga ett hus till dem. Det var inte jag själv, utan vi var en grupp personer.
Exakt.
Ja, precis. Och utöver detta sov vi även och kollade på Petra. Och vi bodde ute i öknen i ett läger. Och sov i sanden bara. Det finns ju en rådande mentalitet, inte hos alla, men hos främst den typen av ökenfolk som vi besökte där och då i det lägret.
Ja.
Med inställningen inshallah, om Gud vill. Liksom.
Exakt.
Och det försätter dem i en passiv livshållning som gör att de sitter och väntar på Guds inverkan.
Exakt. Men det, jag tror att det är ju... Alltså, jag är svårt att döma folk då, men så här, för om man har inställningar så här, Gud är allt och Gud är naturen, då är det precis det han är. Han är ju den som stoppar in som stoppar aktivt in Downs syndrom i ett barn, för han är naturen i så fall. Om man har den inställningen, och då är det ju hans vilja, allt är
men så här, om då också människan kommer fram till en lösning på det.
Exakt,
och vi är en del av naturen, och vi har makt att ändra på det.
Ja.
Det kan ju också vara liksom här, en gudomlig inverkan genom en människa. Vad vet jag liksom?
Det är inte ett svar för mig. För det är så här, allting är allt och ingenting är inget.
Ja, men det är ju det är alltid där man landar. För man kan inte veta mer än det.
Exakt.
Det kan man inte.
Exakt. Ja. Det är det blir.
Exakt.
Intetsägande.
Mm.
Men det viktiga är som sagt att man inte då... Jag vet inte, alltså, när det blir sådana frågor, då blir jag så här, jaha, då gör jag antingen allting hela tiden eller ingenting någon gång.
Ja,
det blir men, så här, då blir det så himla konkret och svart och vitt liksom.
Ja, men jag menar så här, att bara sitta och vänta och att bara acceptera allt som händer runt omkring en, det tycker jag är ett förkastligt sätt att leva.
Ja, det tycker jag också.
Menar, jag har ju ben, jag har armar, jag har fått en hjärna att tänka med.
Mm.
Och det kommer tankar som rör sig in i mitt huvud, oavsett som uppmanar till handling. Och då om jag går emot de tankarna, då går jag emot mig själv. Och om det nu finns en gud så kanske det är han som har lagt de här tankarna i mitt huvud. Jag vet inte.
Nej.
Men gör något, för du kan det. Alltså du har förmågan att göra saker. Ja. Gör det då. Okay. Pröva, exactly. Testa.
Jag har ju tänkt på det här lite, Patrik. Vi, du och jag har ju varit och minglat lite.
Det stämmer.
Hos Fredrik Hiller.
Ja.
Vi har ju båda haft lite att göra i hans produktioner tidigare, även utanför Kalle Flygare.
Ja.
Fredrik Hiller är ju vår gamla regissör. Stämmer. Från Kalle Flygare från början. Och han bjöd in till en mingelgrej liksom.
Glöggmingel.
Glöggmingel, exakt så var det. Och för mig... senaste tiden, av någon anledning, så har det blivit väldigt påtagligt att det är då man är skådespelare.
Mm.
Och jag nämnde det här också för dig.
Ja.
Att det blir mer och mer tydligt att det är i de sammanhangen, när man träffar regissörer och producenter på olika tillställningar, det är då man är bra skådespelare. Sen det som görs på film, det är så många andra, till exempel om det är film, det är så många andra aspekter och många andra som ska göra sitt. Och självklart ska man ju vara en bra skådespelare. Men i de sammanhangen också. Men för att ens hamna där så känns det som att det är något helt annat jobb som krävs.
Mm.
Det gäller att liksom knyta kontakter och ha ett nätverk och det där som egentligen är inte egentligen, jag känner inte att det är min grej alls egentligen.
Nej.
Men det är på något sätt det man måste vara bra på för att vara en bra skådespelare.
Mm.
Att kunna liksom vara social och trevlig liksom, så att man sen får ett samtal lite senare och får vara med i en film. Och sen filmen är skitsamma. Då kan man ha det på CV:t och säga, ja, jag var med i en långfilm här. Liksom. Och, oj, då blir det ett namn plötsligt. Även hur dålig man än är. Så han finns fan med på IMDB. Det räcker. Då är han med i vår produktion också. Och så rullar det bara på vidare. Liksom. Och så till nästa glöggming och så vidare. Och det är just frustrationen någonstans jag känner. Och samtidigt är det kul när man väl är inne antagligen. Men frustrationen av att det handlar inte om att vara bra på att vara skådespelare. Utan det handlar om att vara bra på att mingla någonstans, känner jag.
Jag håller med till viss del, inte helt. Självklart är det otroligt viktigt att så sina frön och göra ett grundligt förarbete i de här sociala sammanhangen där man har chans att knyta nya kontakter och prata med de här dramatenskådespelarna eller liksom gräva djupare i relationen till Fredrik Hiller vid hans matbord.
Exakt.
Men sen så är det ju otroligt, så det är klart det är viktigt att spela roll det man faktiskt presterar också. För att det kan ju leda till att folk får upp ögonen för en.
Mm.
Vad vet jag, blir inbjuden till ett glöggmingel någon annanstans? Exakt. Eller eventuellt så här, du, jag såg den här filmen som gick på bio tidigare. Jag tycker du gjorde en bra insats.
Mm.
Vi castar just nu den här produktionen. Mm. Kom på casting. Mm. Det kan ju gå den vägen också.
Mm. Men å andra sidan känner jag att det blir mer och mer typecastat ändå. Så att om det är någon som behöver en Patrik eller liknande, då är det så här, ja, men han har ju faktiskt varit med i Vittra och han var med i den här långfilmen och det där. Folk har sett honom.
Ja.
Låt säga att Patrik suger skitmycket. Det spelar ingen roll. För det är så himla många människor. Ja, Patrik, du är dålig. Det är så himla många människor som har sett honom på vita duken. Så oavsett om han har varit dålig så är han ändå ett namn.
Mm.
Och då, om du då är bra på att mingla på de här tillställningarna där du blir inbjuden, ja, då rullar det ju vidare liksom.
Mm.
Och även om de här säger, ja, han är inte kanon liksom. Men det är sak samma, han är ett namn. Han har varit med i två långfilmer och nu är han med i en tredje liksom.
Mm.
Och så växer det bara liksom. Jag tror tyvärr att det är mycket så liksom.
Det är jättemycket så.
Det är därför det kan bli så spretigt för vissa folk att så här, de lyckas med en sak skitbra och sen händer ingenting. För att det känns inte som att de har skådespelarbiten av skådespelare. Nej, mingen skådespelarbiten av skådespelare.
Ja.
Så att man bara såhär, det dör liksom. Han gjorde en skitbra provfilmning och fick rollen och var grym.
Mm.
Och sen dog det, för han kunde inte utnyttja mingelfesterna sen som kom efteråt.
Nej, men alltså det är ju förmågan att, eller förmåga, det är ju någonting man har eller inte.
Mm.
Det handlar ju om att vara en härlig, öppen människa.
Ja, absolut.
Då i de sammanhangen. Och att kunna föra sig på ett naturligt sätt i de här mingelsammanhangen, vilket jag personligen tycker är, jag tycker att det är, kan vara plågsamt nästintill alltså.
Ja, ja.
Det pratade vi om inför den här träffen också.
Ja, då har jag legat i ångest i sängen.
Det har ju liksom det har varit lite mörkt i mig inför
det. Ja, det är sjukt,
jag tyckte det var jobbigt, men så här,
jag har tänkt på det också, men för mig kanske inte var så illa. Det var mer så här, fuck it, jag dyker upp.
Mm. Ja, ja, visst,
men förhoppningsvis är det folk man har sett som man kan säg hej till.
Ja. Jag ska ju på Guldbaggegalan också i januari.
Den blir
jag har anmält
det känns som att det är Fredrik Hillers glöggmingel upphitt i 16.
Minst. Men där kommer jag också ha, jag kommer ju ha den här gruppen av härliga människor runt omkring mig,
ja,
som kan liksom bygga någon form av trygghetskänsla.
Ja.
Vittra gänget då alltså.
Ja.
Vi får se hur det går. Vi får ju återkoppla
sen. Något, eller är ni bara så här, en svensk film?
Nej, vad jag vet så är vi inte nominerade, utan det är att Vittra är en av de filmer, svenska filmer som gick på bio under det här året, och då får vi automatiskt en inbjudan till Guldbaggegalan.
Och du som då spelar huvudrollen, du kommer ju garanterat med då såklart.
Ja, eller jag har ju fått en inbjudan.
Ja.
Sen är det ju alltså så här, när det närmar sig, om det är en stor press och att det är väldigt många som anmäler sig att de vill vara där, så kommer de att behöva sålla.
Det är och, så?
Ja, så är det. Och då kan jag tänka mig att Vittra inte är den filmen som de prioriterar främst. Och så vi får se.
Jättemånga inbjudningar.
Ja.
Ta dem tillbaks dem sen.
Ja, det gör de.
För hur sker det här?
Ja, de hör väl av sig så här, tyvärr så är det fullt, så att här är dina pengar tillbaka.
Men fullt, alltså vad fan menar de med fullt? De skickar inbjudan och så gäller det att säga hej, jag vill gå, här är era pengar. För det kostar tydligen jättemycket pengar också att gå på det där. Så
ja, det.
Här får ni mina pengar, jag vill gå. Och sen får de in för många inbjudningar. Och då blir det så att de så här, du är inte tillräckligt stor skådis.
Exakt.
Det är så.
Du är inte tillräckligt bra minglare, du får inte vara med här. Det är precis så det funkar.
För att
de vill ju liksom säkra upp så att de garanterat får full belagt under kvällen.
Exakt.
Och då skickar de ut för många inbjudningar.
Ja,
för att de räknar ju med att folk kommer att tacka
nej.
Så
drar de in det alltså, jävlar.
Ja, så funkar det. Så vi får ju se om jag får komma dit eller inte.
Ja.
Det vore roligt.
Men
det kan bli något att prata om.
Vittra är ju inte högst upp då såklart. Men vet du ungefär hur det ligger till? Av Vittra-gänget till exempel.
Ja.
Kommer hela Vittra, kommer alla Vittra-deltagare vad man säger, rika på samma gång då?
Det vet jag inte. Det är möjligt att de gallrar i ensemblen
exakt,
också.
Och då lär du ligga hyfsat högt.
Ja,
då är det ju liksom regissören, de där tre, Stockholm Syndrome och du.
Ja, sen har vi ju Brosten och Lisa Henny och sådär, som är lite större. Men Brost, han har ju andra produktioner som
exakt,
andra
så han kan ju glida dit ändå.
Ja, det tror jag.
Spännande.
Det är nog inget problem för honom.
Mm.
Han betalar ju inte ens. Han får ju komma ändå. Nej, men så är det ju.
Visst. Varför är det, tror du att det är rangordnat också? Så att vissa skådisar, de går ju gratis. För att det är liksom Joel Kinnaman.
Ja.
Och sen så blir det dyrare och dyrare. Så att du ligger liksom i bottenskrap och betalar jättemycket. Du betalar så här, ja men det här är min lägenhet. Jag fick sälja min lägenhet när jag fick gå på Guldbaggegalan.
Ja, nej, det är ju samma för alla. Samma lika, det tror jag. Alltså man betalar eller så betalar man inte.
Okej. Vad synd.
Jag tror det. Alltså det är om det är sånt att produktionsbolaget går in med typ hälften, så kan det också vara någon form av deal, jag har ingen aning.
Ja, exakt.
Men
klart ska gå på Guldbaggegalan.
Ja, men som du säger, det är i de här mingelsammanhangen som man kan etablera sig själv och få in en fot, vilket kan leda till att man får komma på den där viktiga castingen och kanske få en roll någon gång i sitt
typ
liv.
Så. Någonsin.
Ja, precis. Det är ju de kontakterna som gör att det rullar på.
För alltså, och vad jag har fått höra då är ju också att film är så fruktansvärt mycket mer kontakter.
Ja.
Så är man bra skådis på scen, då måste man vara bra skådis.
Mm.
För man är på scen hela tiden.
Exakt.
Så på ett annat sätt. Medan så här, fuckar man upp en inspelning, du säger, du Lasse tar hand om klippningen så det kommer se bra ut.
Nej, men det är ju så, man kan ju
så
faktiskt.
Det är därför jag menar, om man är filmskådis, det är det jag menar med det. Att man minglar till sig roller och sen klipper någon ner det så att det ser bra ut ändå. Eller funkar, eller flyger någorlunda. Hur dåligt den är nästan, känns det som. Att man vet ju inte hur bra skådisen är. Man tänker att de är hur bra som helst. Men så här, det är ju Lasse i klipprummet som räddar produktionen.
Exakt, som och räddar en tafatt skådespelarprestation.
Ja, och sen så står man där och ser sig själv på premiär och så får man gå på Guldbaggegalan bara för att man var med på liksom.
Sen vinner man årets bästa manliga prestation. Så här, shit, jag vill tacka Lasse.
Vill
tack för att du klippte den här filmen på ett sätt så att jag framstod som en begåvad människa.
Tack Lasse, tack.
Ja.
Mamma var också duktig.
Ja.
Tack, hej.
Ja. Ja, men faktiskt,
Lasse
så är
och sponsorerna direkt. Mm.
Sen finns det ju liksom olika typer av filmer. Det finns ju såklart filmscener och filmmanus som är byggda på så sätt att det krävs mer av en skådespelare. Ja, givetvis.
Men då känns det som att det är mer ett medvetet val av regissören snarare. Att så här, nu kör vi one take. Och det ska vara lång scen till exempel.
Det är ju det bästa som finns.
Ja, och exakt. Och då blir det ju mer teater nästan. Då blir det liksom, det här är en hel scen. Vi kör one take liksom. Mm. Då krävs det ju mer.
Då läggs det ju mer på skådespelaren att faktiskt leverera.
Och då känns det ju tyvärr som att det måste vara ett medvetet val från regissören på förhand. Mm. Här är den här scenen som jag har tänkt från dag ett ska finnas där typ. Mm. Där vi kör en one take och där skådespelarna får utrymme att göra sitt liksom. Mm. Men då är det en annan grej.
Ja visst, man är ju alltid mer blottad på en teaterscen. Mm. Där är det finns ingenting som är förlåtande.
Där måste man vara bra skådespelare.
Ja visst, alltså, det finns ingenting som kan hjälpa en där. Nej. Där står man utlämnad med sina kollegor. Det är de man har liksom. Sen har man någon, väl, kanske i bästa fall en snygg kostym.
Eller en särk.
Alternativt en väldigt snygg särk som kan flytta fokus från en eventuellt halvdan prestation. I värsta fall.
I värsta fall.
Ja, särken räddade mig. Precis innan du kom hit, Filip. Du har ju kommit hit och fått lite lasagne i magen och en kopp kaffe.
Okay.
Varsågod. Tack, min madre.
Framförallt. Tack det hospitality här. Mm. Det är fantastiskt.
Precis. Eva Berg Almqvist.
Tack för lasagne och kiwi och tomat och mjölk.
Ska vi lämna lite några sekunders utrymme i den här podcasten åt min älskade moder?
Just din mor, inte alla.
Nej, men jag tänker att vi kan... här kommer min kära mor. Allihopa, hej.
Hej, mamma Almqvist.
Hej, hej! Jag heter Eva Berg Almqvist.
Hej! Jag heter Alvar Almqvist och nu lyssnar du till Philips och Patricks podcast.
Ja.
Ja. Och nu sitter vi här nåväl, men innan du kom hit, Filip, så övade jag tillsammans med min lilla syster.
Mm.
Då vi har ett stående gig på julafton. Det är nog fjärde eller femte året som vi körde det. Klockan 11 i Gustav Vasa kyrka vid Odenplan. Är vi där och sjunger lite.
Just det.
Och vi pratade tidigare om särken och hur särken kan rädda en halvdan prestation.
Ja.
Vi tittade på, vi har en DVD här från när vi sjöng för 2 år sedan i Gustav Vasa kyrka. Iklädda särkar. Och jag har även en ganska prydlig mustasch faktiskt. Ja. Vilket gjorde att intresset väcktes i mig att återigen odla fram den där skönheten på min överläpp. Men vi får se. Vi ska sjunga där nu på julafton klockan 11.
Mm.
Och jag kommer att sjunga lite Ohelga natt. Min kära syster kommer att sjunga Marias vaggvisa. Och sen kommer vi sjunga någon duett i slutet.
Det är så härligt för att, om vi bara får flyga in. Det känns som att ni är så här, lite så här 5 i 12. Bara så här, vad kör vi då? Vi kör väl Ohelga natt? Ska du dö den? Vilken duett den? Okej, du tar över. Ja, bra. Och så bara kör ni. Ni övar 5 minuter. Så här. Vi drar igenom låtarna, 3 låtar. Och sen så bara, bra, men sitter sen förut. Och så kör ni bara.
Ja, men så lite så är det. Men det är ju för att vi har sjungit det så många gånger förut.
Ja, jag
så
vet. Det behöver, men det känns också som att det är svinproffsigt. Det är mer det jag menar. Ska du ta den? Ja, okej. Ska du? Ja, exakt. Och jag tar... Ja, bra. Okej, då kör vi. Och så här, ni behöver öva. Ni bara går in och upp på scen typ efter det.
Ja, men
ni kommer på det 5 minuter innan ni ska upp. Vad ni ska göra och vilken stämma ni ska ha. Och vilken så här.
Men lite så. Alltså det var ju oproffsigt. Men jag hoppas att vi lyckades dölja det så pass bra att det ändå togs som
då?
Professionalism. Nej, men för om det var 3 eller 4 år sedan. Någon av de första gångerna vi var där. Men det var förmodligen den första, eftersom att vi hade innan inte någon aning om vilken skala det här var. Vi tänkte att ja, men det är väl en liten härlig sammankomst på julaftonsmorgon. Mm. Men det kommer väl kanske 100 pers liksom. Så kommer vi in där och det är stor satsning alltså. Det är en stor barnkör och en mängd vuxna också som är med i kören och solister och någon musiker, alltså någon organist och någon person som spelar harpa, och det är många musiker och storbildsskärmar och uppbyggt med liksom, alltså seriöst byggda kulisser, riktigt snygga kulisser. Och man tänker så, oh shit, det här har de jobbat med i månader. Och då hade vi var så här, hade genrep dagen innan, vi skiter i det, vi kan ju det här. Vi gick inte på genrepet.
Det vore bra om ni inte vet vilken skala det är att gå på genrep, så att åtminstone det finns det finns plats för x antal tusen i alla fall.
Ja, men så får man inte göra.
Nej.
Så att vi kom dit vid typ klockan 9 på julaftonsmorgon.
Men för mig, någonstans blir det så extremt proffsigt, alltså det är oproffsigt beteende.
Ja.
Men det, någonstans för mig känns det som att så här, ni är så fruktansvärt proffsiga för att ni vet precis vad ni gör ändå. Så att ni bara glider dit och sätter det perfekt i slutändan. Det blir ju bra, eller hur?
Det gick ju bra. Alltså...
Fantastiskt bra. Vilket är så här, vi ger det, skit, vi kan det. Glim dit, fattar 5 minuter innan en stor skala är. Och ändå blir det lika bra som om ni hade repat i 3 månader. Nu.
Ja, men det som var det moment som rörde till det. Det var inte sångbiten. Sångbiten gick ju bra. Det var ju bara på med särken och sjunga det som vi har sjungit 20 gånger förut.
Och resten kan ni ändå inte göra något åt.
Jo, för vi fick ett manus i handen 2 timmar innan. Och vi sa, aha, vi har repliker också. Ja visst, självklart, här lär er. Så fick vi ju banka in det där liksom på någon timme och sen sjunga genom låtarna och sen körde vi liksom. Så kan man inte bete sig. För det var säkert en närmare 1000 pers. Det var ju fullsatt där inne liksom. Sen när det väl gällde. Det hade ju inte vi förstått.
Ja.
Nu vet vi det. Ja. För att nu är det 4:e eller 5:e året vi är där. Men som sagt, de har ju även levande djur där inne.
Just det.
De har ju en åsna och jätter och de har ju byggt upp ett stall liksom där de står och käkar hö och barnen får komma fram och klappa dem och så här. Efteråt. Nu är det någon i min familj som har kommit hem. Märker någon som tassar här utanför.
Jag måste klippa det här, fortsätt.
Ja. Och det är ju jätteroligt att ha levande djur med.
Det är coolt.
Det är skitkul. Och framförallt för barnen, de tycker att det är helt enormt att se en levande åsna. Det tycker jag tycker det är skitcoolt.
Ja, verkligen, jag tänkte säga det. Ja. Varför ska de få?
Men det adderar ju också ett riskmoment som är väldigt stort. För att det blir ju så oberäkneligt med en åsna. I den här kyrksalen.
Den kan göra vad som helst.
Skit ju i alla andra där inne.
Ja, exakt. Det är ju inte lite scenskräck, alltså inte scenskräck, men så här shit, nu tittar 1000 pers på mig som kan dra fram ett spjut och hugga mig.
Jag tror inte de är så medvetna på det sättet.
De är lite tama liksom.
Ja, åsnan kommer väl förmodligen från Skansen eller sånt, ja, så den är van vid att få blickar liksom.
Från 1000 pers.
Ja.
Ja, men då så.
Den bor säkert en liten exhibitionist i den där åsnan också. Exakt. Som njuter av det. Men
mingelåsna.
Ja, verkligen. Och det är ju
gigget flera år i rad, så han kan ju grej.
Och han gör det bra. Ja, ja, så här. Som sagt, han tenderar ju ibland att göra sin grej lite för mycket.
Okej. Det innebär vad då?
Andra eller första skitsamma, när jag var där och sjöng. Och helga natt. Åsnan hade kommit in, den leds in av en liten pojke. Och jag och Nathalie går snett bakom. Och sen så kommer den in på plats, står i stället på min vänstra sida. Jag går fram, tar micken och ska sjunga och helga natt.
Och det är väldigt stillsamt.
Det är otroligt stillsamt. Och det är jag och pianisten bara. Och så börjar jag sjunga. Kommer igenom första versen. Tar mig igenom första refrängen. Kommer till andra versen. Det plockas ner lite.
Det blir ännu mysigare.
Ja.
Ännu finare.
Ja, det blir en intim känsla. Och jag börjar sjunga på andra versen. Då plötsligt så hör jag från vänster det här ljudet. Och jag vänder huvudet och tittar. Och jag ser att åsnan står oblygt, skamlöst och kissar på en pelare inne i den här stenkyrkan.
Du känner inte att han är den mest naturliga människan, eller varelsen menar jag, i det där rummet?
Absolut,
då.
Absolut.
Han är den bästa skådespelaren.
Han är ju en dålig skådespelare, men han kan inte dölja det. Jag är kissnödig nu, alltså måste jag kissa nu. Ja, jag kissar, sen låter han det hända.
Eller så tar han in det i rollen bara. Jag är kissnödig.
Jag är åsna. Åsna kissar.
What? Ja, precis. What? Yeah. Jag är skådis. Jag måste ta in allt.
Nu är jag känner snarare så här. Han upplevde att han fick för lite fokus. Den här exhibitionisten i åsnan fick inte det han behövde. Och försökte så då förleda uppmärksamheten.
Konkurrensen blev för stor med dig och pianot.
Från min särk till sig själv igen. Genom att kissa så hårt han kunde på den här pelaren. Ja. Och det ekar ju hela kyrkan. Och jag ser ju folks blickar vänds ju direkt bort från mig och mot den här åsnan. Och jag vet så här, alla här inne hör det här ljudet. Alla ser källan till det här ljudet, nämligen åsnans penis. Och det faktum att åsnan nu står och urinerar på stengolvet.
Hur löser Patrik Almqvist situationen?
Det jag gör är att jag helt enkelt fortsätter sjunga. Jag sneglar ju mot pianisten liksom.
Och det gör vi?
Fortsätt bara, tills han får väl kissa färdigt liksom. Och så sjunger jag klart låten och det där blir svårt att glömma.
Ja, jo.
Men han var ju färdig någonstans när jag kom in i andra refrängen igen. Och då fick jag väl tillbaka, i alla fall några av blickarna. Men han lyckades där. Det var svårslaget att dra det där fokuset från honom i den stunden. Ja. Så här, ja.
Han men, vann ju.
Han vann ju, ja det gjorde han, absolut. Jag hade inte en chans mot en kissande åsna.
Exakt, nej, men det förstår jag, det är svårt att slå.
Inte ens min särk.
Nej. Precis.
Det är otroligt, ja, det är otroligt riskfyllt att föra in djur i ett live-sammanhang.
Det är som barn. Barn och djur ska man vara restriktiv och jobba med.
Vissa barn har vi ju också live, levande.
Ja, ja exakt.
Där.
Ja, men precis. Men det är det, jag vet inte vem som brukar säga det, eller om det är en allmän grej man säger i skådespelarmaskin, så man ska aldrig jobba med barn och djur. Ja. Eller om det är att man ska vara restriktiv med att jobba med barn och djur. Ja, just för att det är så fruktansvärt, man vet ingenting.
Nej, allt kan ju hända.
Allt kan hända.
Ja. Och det kan ju också tillföra någonting såklart. Ja. Men i det här sammanhanget blev det väldigt, väldigt jobbigt.
Ja, jag förstår det. Djur kan kissa när som helst.
Ja.
På scen.
Ja, visst. Jag har ju en annan... Alltså jag har ju en ganska komplicerad relation till den här låten, Och helga natt.
Okay.
Jag har sjungit den många, många, många gånger i mitt liv.
Ja, varför är det så komplicerat? Sammanhang.
Det är just dels den här incidenten att den, här är... den är förknippad med liksom...
Kiss?
Nej, inte kiss, men... Ah, jag har en till som är förknippad med...
Kiss.
Inte kiss, men, mm-hmm. men åt det hållet.
Okay.
Den är förknippad med liksom... pinsamheter och stunder där jag har satt sig i skiten. Liksom.
Den här låten?
Ja.
Jag är det jobbigt att tänka på låten?
Ja, men så här, dels är den ju en svår låt att framföra för den är svår och kräver mycket tekniskt.
Ja.
Men sen så är det ju de här incidenterna som har skett i samband med att jag har sjungit den här låten som gör att den visserligen tillförde ju, alltså det är ju kul att kunna prata om det så här efteråt, det är jätteroligt.
Ja, men där och då är det,
fruktansvärt plågsamt alltså. Jag visste inte vart jag skulle ta i vägen där, men jag sjöng den vid ett annat tillfälle på en julmusikal som heter Den levande sjungande julgranen, som har gått i 20 år. Den går inte längre, men jag var kanske med i 10 av de 20. Och sen sjöng jag då, det var ett år när jag skulle sjunga Och helga natt. Då såg jag i kören först och gick då ner för att göra mig redo och gick till sidan av scenen för att hämta min mick. I den här salen så var det väl kanske 1500 pers eller någonting.
Mm.
Och jag tar min mick, ställer mig, gör mig redo. Jag hör kören börja sjunga Om det är stilla natt. Och det är otroligt fin stämning i lokalen. Och jag känner så här, jag orkar inte stå här och vänta. Så jag går in och går in i herrarnas omklädningsrum, för där sitter ju musikerna och väntar, för att just nu är det en a cappella-del i konserten där det bara är vokalsång liksom. Och så går jag in och börjar prata med dem och börjar skämta lite med dem. Och så är det någon av musikerna som släpper ur sig så här, du ska köra helga natt här inifrån idag eller? Och jag vill säga, ja precis. Och sen så av någon anledning så är det någon som pekar mot toalettdörren och säger, du kanske ska köra den inifrån toaletten så här. Ja, primalhumor. och då
skitbra,
varpå jag hakar på det här. Och börjar då illustrera hur det då skulle se ut om jag satt på toaletten och sjöng Och helga natt. Och började säga Och helga och börjar göra liksom ljud. Samtidigt som jag för mikrofonen närmare munnen. Och illustrera den här situationen och hur absurt det skulle vara om det faktiskt blev så. Sen var det inte mycket mer med det. Jag går upp på scen,
gör din grej,
gör det jag ska. Inga åsnor i lokalen, jag känner mig lugn. Går av scenen. Efteråt så kommer min syster fram till mig, tittar mig djupt i ögonen och jag ser en besvikelse i hennes blick.
Du bara, vad fan, det är ju skitbra att snacka, vad är det här?
Och så säger hon bara så här, med liksom öppen mun och titta på mig länge och så bara, det var inte ens kul, Patrik. Varför gjorde du så där? Då visade det sig att min mikrofon var på hela tiden.
Exakt.
Och de här pruttljuden har gått
toalett
ut
i helga natten.
Ja, har gått ut i lokalen.
Mm.
Där 1500 människor sitter och hör mitt i andra versen på Stilla natt.
Ja.
Så kommer det pruttljud ut i salongen.
Som jag nämnde tidigare så jag har ju varit och spelat in musikvideo.
Just det.
För ett tag sedan. Och det var ett ganska bra tag sedan vi började det. Sättet, det är en ganska rolig grej, för det har med podden att göra. För sättet jag fick den här jobbet, om man kan kalla det. Det var att vi skapade ju Filip och Patrik Productions, eller jag skapade den sidan, och skickade ut det till alla som kanske till och med lyssnar nu, som en liksom invite, så att vi kan ha en knutpunkt även på Facebook liksom, en grupp helt enkelt. Och då hörde trummisen i det här bandet av sig och bara, shit vad kul, du kör fortfarande på den här skådisgrejen, vad härligt, du, jag spelar en musikvideo nu med mitt band och vi behöver en skådis.
Och jag bara, shit vad nice. Och så drog han hela grejen, liksom vad det gällde och liksom fram och tillbaka med allting. Och det är svin nice projekt. Alltså jag älskar det projektet. Därför det är så jävla proffsigt uppstyrt. Alltså de är ju skitsmå. Jag känner dem från gymnasiet. De har, jag tror inte de ens har hunnit göra en livespelning än. De har en låt, en musikvideo till den, en introduktionsvideo till bandet. Och de har gjort lite photoshoots liksom, på lite random platser i Stockholm. Grejen är att, och de har inte ens varit ett band ett år än. Grejen är att allt är så jäkla snyggt producerat. Alltså man ser att de lägger ner tid och energi och de släpper inte ifrån sig någon skit alls. Vilket märks, för det är så jävla bra kvalitet. Alltså de har ju tagit in, de känner ju folk här och var liksom. Så att de har ju tagit in någon från så här Hyper Island som de känner därifrån. Från den här tekniska liksom dataskolan. Som får vara kameraman och han är så jäkla duktig och det är rätt utrustning. Och det är så, allt är så jävla bra uppstyrt. Så att från alltså dag ett var det så jäkla bra arrangerat. Och han som håller i det kände jag inte innan. Alltså han som leder bandet kan man säga på något sätt.
Manager, eller? Projekt.
Nej, alltså,
projektledare för inspelningen bara?
Nej, alltså bandmedlem som driver projektet mest. Liksom.
Ja, okay.
För det är väldigt litet. Det är de tre. Och de drar sina, de har alla sina kvaliteter också. Så de drar sitt last på sitt håll. Och sen har man en kameragubbe och en sminkös och två skådisar. Och det enda, det är bara vi två skådespelare som är med i musikvideon. Bandet är inte med någonting. De är bara bakom kameran. Och framförallt han då, som har en jäkligt tydlig vision. Vilket jag märker är det absolut viktigaste. Han behöver inte ha någon som helst regi bakgrund eller någonting. Eller så kanske han bara var naturbegåvning, jag vet inte. Men han var så jävla bra. Alltså han visste precis vad han ville ha. Det är skitsamma om man är utbildad på den här skolan och har gjort 15 produktioner bakom sig. Han visste precis vad han ville ha i sin musikvideo. Han hade skrivit manuset själv, gjort en storyboard. Allt var supertydligt. Och det var så här, när jag gjorde min grej så var det så här, ja bra, jag vill se det här. Liksom, då hade han direkt ett svar, liksom, vilket var skithärligt. Då bara, vad nice. Och då kan man liksom vila i det och känna så här, han vet vad han vill göra. Det är liksom, det är skitsamma om det är jag eller någon annan. Han vet precis vad han vill ha. Liksom. Och jag, det var sånt härligt gäng. Och så jäkla bra producerat. Hur som helst. På lördagen då, som vi spelade in det här, så var det bara mina scener.
Mm.
Vi gjorde allting där jag är ensam och transporteras då från till platser i musikvideon ungefär. Sen på söndagen, dagen efter, så de behövde ju två skådespelare, så jag kallade in Thomas Hennefors som är en vän av denna podd. Så att han skulle få vara med på söndagen då, och så kör vi lite mer interaktiva scener. Problemet var lite grann på söndagen att vi hade inte hela dagen på inspelningsplatsen. Så vi var tvungna att ta vissa scener i viss ordning för solljusets skull.
Mm.
Så att till exempel då, i musikvideon så ska jag lära honom att flyga. Vi tror att vi är fåglar, för det är hela bandets image. Att de är liksom människor, de är bird boys som de kallar det. Människor, men de har ju så här teatermaskar med näbbar och allting.
Och det hade ni också?
Det hade vi också stundtal, inte hela filmen. Alltså, utan det är det handlar om. Att man är bird boy, så här, jag tror att jag är en fågel ungefär på riktigt. Ja. Ungefär som att jag tror att jag är en kvinna. Alltså en sån grej typ. Fast en fågel, fast ett djur istället.
Ja.
Jag är född i fel kropp typ. Så att vi var tvungna att börja med den scenen där jag, direkt efter jag försökt lära Thomas att flyga och han hoppar ut genom fönstret. För då måste vi ändå ha dagsljuset när han hoppar ut genom fönstret. Och det är ganska kul. Vi är ju några våningar upp egentligen, men när han ska hoppa så tar vi från lägsta våningen då. Det är kanske 1,5 meter upp i luften högst från fönsterkarmen ner till marken. Och sen är det kanske en, alltså, en, du vet, en tjock gymnastikmatta.
Ja.
Kanske 30 centimeter eller 40 centimeter, en sån här tjock. Liksom, en sån här klassiker som de hade tagit med som en kul grej. Så här, vi har matta, vi har tänkt på säkerheten liksom, som en kul grej. Ingenting som de egentligen behövde, för det var fan 1,5 meter upp liksom. Problemet är att du vet ju hur Thomas är. Han blir laddad till tänderna. Nu gäller det, nu är det go, nu är det action. Och då kör man 110%. Problemet är att då hoppar ju han alldeles för långt, så han missar ju hela mattan. Han träffar ju slutet av mattan. Han missar inte hela, han träffar slutet. Men det är för lite för att han ska kunna. Han får lite bakåtvikt, landa på arslet i slutet av mattan. Vilket gör att han i den situationen där han är frakturera ryggen.
Mm.
Ländryggen. Så första tagningen på söndagen. Alltså inte ens så att vi tar några tagningar och sen, alltså det är första som händer. Det är så här, action, hopp, bryter ryggen. Okej, vi får ringa ambulans. Det är det första som händer på söndagen. Så hela söndagen går ju åt liksom. Och då handlar det plötsligt hela det här projektet om att det är revanschtänket, men det är också det här, vi måste få till det här nu. Hur fan gör vi? Liksom, det kommer börja snöa snart. Det är fan december snart. hur gör vi liksom? Och vi får rodda som fasen liksom, hitta en ny skådis, göra allting, och samtidigt så går Thomas runt på kryckor liksom, och är inne på Karolinska och så här.
Vi skickar ut en liten speciell hälsning till honom nu.
Det gör vi, absolut.
Hej Thomas.
Hej Thomas.
Vi älskar dig.
Vi älskar dig Thomas. Ja. Och när han ligger där på marken och kallar på ambulans som vi då har ringt, så och jag är ju där med honom liksom, då slänger han ur sig så här klassiker: du Filip, kan du lova mig någonting? I den situationen där. Ja. Och det är så här, alltså inombords är det fuck you Thomas, att du utnyttjar den här situationen till att jag ska lova någonting. Men då gör mig det, ja, självklart. Vad ska jag lova? Det här är så jävla absurd situation Filip. Jag bara, jo jag vet. Vad vill du? Och då är det så här: nu måste jag få vara gäst i din podcast. Så jag lovar Thomas att vara gäst någon gång i vår podcast. Egentligen borde jag vara den som berättar det här nu. Men jag känner att jag berättar det här nu, så får jag slänga ut någon sorts cliffhanger till när Thomas är med. Och så
han
får
han hade ju kunnat sätta ribban högre.
Ja! Det var det som var grejen. Alltså han är så här: lov mig någonting!
Ja.
Och det är så här: åh shit, jag klarar inte det här. Jag får med podden! Så då, ja, och det grejen är att sen har han ju såklart knutit tillbaka såhär: du vet vad du lovade mig? Jag vet, du ska få med i podden.
Mm. Det hade han kunnat få vara ändå.
Nåväl,
nu brände han det där tillfället.
Och vi ska infria det löftet. Det är viktigt av vem som helst att utnyttja situationen när man har frakturerat ryggen, att lova att någon ska lova vad som helst. Ja. Liksom. Men fine, då fick han väl göra det då. Mm. Och jag vet att han kan stå för det. Han skiter i vilket, han vill bara vara med i podden. Ja. Mer än en så här bakgrundsbild. Liksom. Så att jag har lovat honom det. Det kommer väl ske någon gång. Som du var, sa han inte nästa podcast.
Nej.
Bara obestämt, han kommer vara med.
Då får vi se fram emot det helt enkelt.
Ja.
Thomas är för övrigt en otroligt intressant individ. Så jag tror att han kommer ha någonting fint att tillföra. Ja, nu kommer han flytta till Dublin.
Ja. Vi får ha en inspelning i Dublin. Det har vi faktiskt tänkt på.
Ja, men
jag har fört den här diskussionen med honom. Den här dagen funkar inte på honom som vi spelar in nu.
Nej.
Så då sa vi det, istället för att försöka forcera den här dagen på något sätt och tvinga in det, så är det bättre att vi kör nu, berättar om händelsen, utlovar en Thomas någon gång i framtiden. Förhoppningsvis kanske med Dublin. Det vore ju så.
I utbyte mot att vi får bo hos honom i Dublin.
Ja. Så då lovar vi han tillbaks. Vi pressar ut honom på det. Och så gör vi en inspelning av podden i Dublin.
Ja.
Det vore
jättekul. Det ser vi fram emot.
Vi hoppas att det blir av i alla fall.
Ja. Vi ser till att det
blir av. Han ska vara med. Så i alla fall, så då fick vi skjuta upp allt. Allting har löst sig nu, så vi är klara med hela inspelningen. Vi gjorde det sista nu i helgen som var. Vi kan ju name droppa igen. Samuel House var med. Han som spelade Satsiki en gång i tiden.
Han är nu trött på att förknippas med den rollen, tror jag.
Han vill skjuta mig i huvudet nu för att jag säger det. Men det är ändå name dropping. Det måste vi ändå utnyttja.
Det är han.
Satsiki fick då spela min motpart.
Samuel House. Fick spela fågel
som också spelar Satsiki också, faktiskt. Den gång i tiden gjorde han det, när han var yngre.
Stämmer. Jag har sett det.
Ja, exakt. Mm. De flesta har nog gjort det. Mm. Och han ska då axla rollen som Thomas.
Mm.
Det finns ju ingen annan Thomas, så att jag fick ju gå för någon helt annan istället. Då fick det bli någon av Satsikis kroppsbyggnad istället.
Nämligen
Satsiki själv.
Mm.
Jag tror faktiskt att det här kan, om det som sagt klipps rätt nu, så kan det här bli det bästa jag har gjort. Och det kommer vara skitsvårslaget. Om det klipps så bra det kan. För det jag fick se, det lilla jag har sett, ser så jävla bra ut. För alla är så sjukt bra på det de gör.
Mm.
Och han vet precis vad han vill. Nu ska han klippa, och jag vet inte hur bra han är på att välja ut, så att säga, rätt inom situationstecken scener eller klipp. Om han bara tänker för mycket på foto och inte någonting på skådespel, eller om han tänker för mycket på skådespel. Alltså jag vet inte det där. Förmodligen lutar han åt en sån som tycker att det ska se snyggt ut framför bra skådespel.
Mm.
Men det lilla jag såg var så jäkla mycket bättre än vad det kändes från min sida. Och då blev det igen den här tydligheten att shit, det där, jag vet inte hur bra den där blev liksom. Och sen när jag fick se det på väg hem, så bara shit, det här flög ju som fan liksom.
Det är för att alla kringliggande element lyfter upp skådespelarinsatsen.
Därför fotografen, som för övrigt fick vara ny fotograf, för att den andra inte kunde sen vid andra inspelningstillfället, för att vi har försökt lappa ihop det här så gott vi kunnat.
Mm.
Båda de har varit så jävla proffsiga och så jävla bra på det de gör, och haft sin utrustning perfekt bra med från start. Vilket har gjort att det har blivit så jävla bra. Mm. Alltså jag ska inte ha någon cred i det här egentligen. Nej. Tycker jag. För att det de har gjort har varit så fantastiskt. Mm. Nu lovar jag lite mycket kanske. Jag bara ser att potentialen finns där.
Jag ser fram emot att se det här nu.
Ja. potentialen finns där för att det här ska vara det bästa jag någonsin gjort liksom. Mm. I teater, skådespelarsammanhang. Det finns där.
Vad kul.
Sen vet jag inte om det kommer gå så långt.
När släpps den här?
Det släpps i januari redan.
Ja.
Så att många kanske lyssnar nu och så finns den ute.
Mm.
På det här.
Vart hittar man den då?
Bandet heter Craw Craw Craw, alltså C-R-A-W, 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 som en kråka låter.
Mm.
Och låten heter Connect Cuts. Och den kommer ju komma ut på YouTube antagligen på release-dagen, så man kan ju söka på det.
Ja, om inte annat får man googla så hittar man förhoppningsvis någonting.
Förmodligen någonstans på deras hemsida eller någonting. Det enda som talar emot det här bandet i sig, och det vet de om, det är ju att deras musikstil är lite udda kanske. Alltså det är elektronisk musik. Som, jag vet inte hur du, om du vet hur det låter, Patrik, men det låter ungefär som typ så.
Jag skulle inte veta hur elektronisk musik
låter. Det är tredje gången jag säger det. Ja. Det är därför jag ville säga det.
Ja, du lägger upp det för att du ska få imitera det.
Jag vet, nu är hel, så det låter inget bra. Vi klipper det där. I alla fall. Men det är det som talar emot dem. Det är långt, men det är inte mainstream. Alltså, det är musik, det är musik,
men det känns som att det ligger rätt i tiden. Det känns som att du slår på ganska bred front. Kanske det finns många som gillar det.
Ja, det absolut, det finns marknad, självklart. Mm. Och sen har de, sångaren är nerpitchad ganska mycket också. Så det är en sångröst. Så det är, ja, det är väldigt, jag gillar det. Det är coolt beat liksom. Jag kan absolut stå även för musiken i det här. Men det är väl det som talar emot dem. Men de är helt medvetna om det. De vet att det inte är mainstream. Men,
men vad då, skitsamma, liksom, gör er grej.
Ja, okej, man ska inte satsa på vad mainstream. Men de vet om att det är udda.
Ja.
Och de skiter i det för att de vill göra sin grej. Som
ja, men det är helt rätt. Annars kommer man ju leva, vara missnöjd med sitt liv om man ska hålla på och tillfredsställa andra.
Men sen finns det andra som säger, ja, men vi kör den här grejen och det är så jävla inne nu, och så intalar man sig själv det.
Mm.
Och så blir man besviken när det inte slår. Medan de är så här, det här kommer förmodligen inte slå förrän som x år, eller om det ens gör det, men vi gillar det och vi gör det så jävla proffsigt bara kan, och det är så jävla rätt, och hela deras liksom känsla man får av gruppen och alla som är inblandade är så jävla bra.
Då kan vi ju lyfta fram det lite extra. Ja. Craw Craw Craw, googla det. Då väljer vi att avrunda den här månadens podcast på det här viset, och vi tackar för att ni har varit med och lyssnat ännu en gång.
Tack så mycket.
Vi finns som bekant på iTunes och på Podomatic.
Mm-hmm.
Och ni får gärna mejla oss på philipopatrick@gmail.com med frågor, åsikter, vad ni vill.
Vad som helst. Inkorgen är inte full än.
Nej.
Snart kanske.
Vi läser allt som kommer till oss.
Och glöm inte att vidarebefordra med på det. Jag vill se vad vi får.
Ja, det lovar. Återigen, tack så hemskt mycket.
Tack.
Och ha en fantastisk dag. Eller kväll, alternativt natt. Beroende på när ni lyssnar på det här. Hej då!
Hej!
Var ute även i en sån här vad heter det? Ett läger ute i öknen. Vad heter de?
Nej, jag vet inte.
Jo, det vet du.
Refugee camps.
Nej.
Nej.
Folk som lever ett kringresande liv, inte nomader.
Nomader, nej.
Nej. Utan ett
barbarer.
Nej.
ett kringresande folk i öknen. Judar, Palestina, AIDS-offer, våldtäktsmän, zigenare. Är de visa män kanske? Är det de här i Star Wars som låter såhär? Judar. Är en åtminstone nära nu?
Du är skitlångt bort. Alltså du är jättelångt bort. Du är mil ifrån.
På riktigt?
Ja.
Va?